Programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Och i dagens program kommer vi att få lyssna till Karin Gyll. Vi säger välkommen till dig Karin att berätta och spela din musik.
Jag heter Karin Gyll och bor i Skorped. 2008 drabbades jag av bröstcancer. Livet förändrades och det skulle senare visa sig att cancern spridit sig och att den betraktades som obotlig. Jag ska berätta om min cancerresa och om hur det är att leva nära döden och inte kunna räkna med en framtid. Men jag ska också berätta om hur underbart livet är, trots en dödlig sjukdom. Ni ska även få höra om hur det är att växa upp och bo på en fantastisk plats som heter Skorped. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark say good night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Det var What a Wonderful World med Louis Armstrong. En solig majdag 2008 satt jag och väntade i ett mottagningsrum på kirurgen på Öviks sjukhus. Jag skulle snart få höra vad analysen visade av den tumör som jag tidigare opererat bort i bröstet. Tankarna snurrar, för det går inte att tänka en vettig tanke. Allting är så absurt och svårt att greppa. Hopp och förtvivlan avlöser varandra. Det ligger några veckotidningar på skrivbordet bredvid stolen där jag sitter. Men det finns ingen fokus i tankarna, så det är ingen som helst vits att försöka sig på att läsa något. Dörren öppnas och mitt hjärta slår dubbelslag och in kommer läkaren med öppen vit rock och träskor. Ja, det var cancer, säger han. Tiden fryses. Jag får lägga mig på en brits så att jag kan undersökas. Jag tänker, hur ska jag få hem mina foppaskor från jobbet? Sen förstod jag att det skulle bli ytterligare en operation i Sundsvall och att jag skulle vara hemma från jobbet ett tag. Vad bra, då hinner jag baka bullar till Majas fotbollsmatch i Anersö. Jag ringde min man och sa att vi skulle träffas på Galleri M. Jag vågade inte gå till något stort café. Jag vågade inte vandra ner för Storgatan, utan jag tog Lasarettsgatan istället. Det var fredag. Och jag minns att alla färger var starkare. Människorna jag mötte bar på systemkassar och jag tänkte, hur kan ni bära så mycket sprit? Varför är allting så ytligt? Från den här dagen förändrades allt. Det bekymmerslösa i livet försvann och tillvaron och livet blev inte alls självklart. Någon gång mellan sportlovet och påsklovet 2008 kände jag att jag hade en knöl i bröstet. Stor som en dumlekola ungefär. Jag hade varit på mammografi på hösten och det visade inget, så egentligen var jag inte så orolig utan kände mig ganska lugn. Men jag tänkte ändå att jag måste kolla upp knölen. Efter diverse hänvisningar till olika vårdcentraler så hamnade jag till slut på kirurgen i Övik. Jag jobbar i Sollefteå, så ibland är det lite lurigt att besöka min egen vårdcentral i Bredbyn som ligger åt motsatt håll från mitt hem i Skorped och mitt jobb i Sollefteå. Men nu var jag i alla fall på Öviks sjukhus och läkaren skulle göra en biopsi. Det innebär att man sticker in en lång nål och tar ut lite från knölen för att kunna analysera vad den har för karaktär. Efter några dagar ringde läkaren och sa att det visade något. De var inte säkra på vad det var, så därför skulle knölen opereras bort för att vara säker. Tiden som följde var fruktansvärd. Det fanns liksom ingen vettig tanke att hålla fast vid. Det kunde vara cancer, men det kunde också visa sig att det var en ofarlig tumör. Jag jobbade som studievägledare på gymnasiet i Sollefteå. Jag jobbade och väntade på operationstid. Jag grät på skolans toaletter, försökte skärpa mig och fixa anletsdragen och se ut som vanligt. Jag satt i olika möten och konferenser och var helt slut och försökte utföra mitt jobb. Den ovisshet som kommer krypande går inte att beskriva, för det går inte att prata bort den. Den finns där. Det blev påsk och familjen åkte en dag till Solberg för att åka slalom. Solen sken och det var en sån där underbar vinterdag när solen gnistrar i träden. Jag var så glad att jag satt i bilen med min familj och samtidigt var jag så orolig. Var är min sista påsk? I slutet av april gjorde jag operationen. När jag vaknade upp från narkosen så vågade jag inte titta på bandaget. Jag visste inte om hela bröstet var borta eller om de tagit en bit. Det visade sig att de tagit en tårtbit. Det tog några veckor innan jag blev kallad till återbesök för att få den slutliga domen eller friheten. Summer is not over. You'll feel it in your heart. Summer is not over. You'll have a brand new start. Find what you have longed for. Love and peace of mind. Summer is not over. See a bright new sky. Summer is not over. You're the apple of my eye. You'll be looking at the green leaves, the white clouds in the sky, the sunshine. I
So wipe away your tears, you'll see it very clear.
Det var Summer is not over med Per-Erik Hallin. Så satt jag alltså där i ett rum på sjukhuset och fick höra det fasansfulla ordet cancer. Livet tog plötsligt en helt ny vändning. Jag var 44 år, jobbade heltid och mer än så som studievägledare på gymnasiet. Var aktiv i en kyrka, hade andra fritidsaktiviteter och eftersom vi hade tre barn som var i skolåldern så gjorde jag som så många andra föräldrar, hämta och skjutsa. Jag pendlade 13 mil om dagen och var så där allmänt stressad som det verkar höra till att vi ska vara. Nu började en tillvaro som bestod av behandlingar och att försöka bli frisk. Jag gjorde ytterligare en operation och sen blev det en höst med cellgifter. Jag tappade mitt hår. Det hör oftast till konceptet cellgifter. När jag satt hos min frisör och hon tog bort det sista av mitt hår och kvar blev bara en skallig Karin, kände jag en sån smärta för alla kvinnor i Auschwitz som fick sitt hår bortrakat och blev utplånade på sina identiteter. Efter avslutade cellgiftsbehandlingar följde 5 veckors strålning i Umeå varje dag. Jag var sjukskriven. Jag fick tid att tänka färdigt tankar. Förut, när jag jobbade som mest, så kom ofta en tanke i mitt huvud, men jag hann inte tänka på den. Jag ska tänka på det här när jag kommer hem. Men när jag kom hem så var det alltid bråttom. Handla, laga mat, skjutsa barn, stoppa i en tvätt i maskinen och helst hinna promenera. Tankarna fick länge stå i kö i min hjärna. De fick aldrig komma fram utan väntade lydigt för att andra tankar trängde sig alltid före. Nu hade jag plötsligt tid att tänka färdigt. Jag tror att det händer något med människor när vi får tid att tänka och reflektera. Det är inte prioriterat i vårt samhälle. Det är fint att ha fullt upp och det är knappast någon som svarar på en fråga om hur det är att det är lugnt. Thomas Sjödin, en författare som är född i Kramfors men numera bor i Göteborg, skrev i en bok om hur själen behöver gå i tofflor och morgonrock. När livet går på räls är det lätt att tro att det är det som är det normala och att det är så här det kommer att vara. Man fortsätter att planera som om den kommande framtiden var självklar. Och så måste det nog vara också. Men jag kan tycka att det är synd att det ofta måste till stora kriser för att de djupa och existentiella frågorna blir viktiga och angelägna. Samtidigt som min resa i cancer började, så började också min inre resa. Jag fick upptäcka hur snabbt allting kan ändras. Det är ganska lätt att bli utbytt på jobbet. Att jag tidigare kunde stoltsera över att jag var en så frisk människa förblev inte. Jag kunde känna hur det yttre skalet, det som var både min yrkesroll och min tills nu friska identitet, förändrades och försvann. Och i det här så blev mitt inre liv så viktigt. Jag har alltid varit kristen och jag har bett till Gud så länge jag kan minnas. Men nu blev det så stort att det finns något och någon som är större än jag och mina tankar. Hur livet än blir så finns det något som är större och jag får lämna min framtid till han som är större än vad jag kan tänka.
Fördrev mig Gud, från mitt hemland slet jag bort. Här är jag en flykting och en främling, och det ödet finner jag mig i. Men du tog mitt barn, och du tar mig ifrån min man. Jag kan inte längre se. Du vet, vad ska jag ta? Tanken är spindlande framför mig, gapar en avgrund. Hela mitt väsen gör uppror och vill säga nej. Frågan är väckt, nu darrar min själ inför svaret. Att du inte finns till, fast jag trodde på dig. Vem skulle hjälpa mig uthärda livet här ute? Vem skulle ge mig den kraften som jag måste få? Skulle trösta mig, jag är så liten på jorden. Om du inte fanns till, ja, vad gjorde jag då? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv genom dig. Utan dig är jag en spillra på ett mörkt stormigt hav. Du måste finnas. Du måste, kan du då överge mig? Jag vore ingenstans, jag vore ingenting om du inte fanns. Aldrig förut har jag haft i tal eller tanke det lilla ordet som skrämmer och plågar mig så. Ordet är om jag bett alla böner förgäves. Om du inte finns till, vad ska jag göra då? Vem skulle känna min gång sedan förlåta? Friden i själen, ja, vem skulle skänka mig den? Vem skulle så ta emot mig till slut efter döden? Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste finnas, du måste. Jag lever mitt liv. Du måste finnas, du måste. Du kan du då överge?
det var Du måste finnas med Helene Sjöholm. Jag hade kämpat igenom en höst och en vinter. 11 månader med operationer, cellgifter och strålning. Och jag var tillbaka till livet igen. Jag hade alltid haft ljust, rakt hår. Men nu hade jag kort, lockigt och mörkt. Jag var så glad och kände en sån lust till livet. Jag hade kommit igenom och klarat cancern. Jag hade varit i dödsskuggans dal och vänt. Jag var inte rädd för något. Det värsta hade ju redan hänt. När jag kom tillbaka till mitt jobb på gymnasiet kände jag en sån värme och empati för eleverna. Jag förstod att så många av dem hade fått leva med samma oro som mina barn hade haft. Att vara orolig för sina föräldrar och inte veta om de skulle överleva. Jag kände mig så stark och jag tyckte att min sjukdomstid gett mig så många nya insikter. Jag var så lycklig över livet. Jag hade jobbat i 7 månader och just kommit hem från en rehabvecka för kvinnor med bröstcancer. Vi var 20 kvinnor som var tillsammans en vecka i Alfta. Jag tyckte att jag verkade piggast av alla. En bra vecka och jag körde norrut till min älskade familj. Dagen efter kände jag en knöl på halsen. Jag fick komma till kirurgen nästkommande vecka. Knölen skulle opereras bort för att se vad det var. Kanske kunde det vara en infektion från venporten som jag just opererat bort. Operation och väntan igen. Jag fick tid för återbesök en måndag. Jag ville inte oroa min familj utan åkte själv från Sollefteå för jobbet till Öviks sjukhus. Jag hade planerat att jag skulle köpa gott fika och att vi skulle kunna fira när jag kom hem och jag fått reda på att det inte var något farligt. Återigen satt jag i ett mottagningsrum och väntade på besked. Läkaren kom in. Ja, det var cancer igen. Han kramade om mig och sa att jag skulle få träffa en onkolog för att se vad som skulle göras. Jag hade en spridd bröstcancer. Den stora katastrofen infann sig. En spridd bröstcancer går inte att bota. Det var december och det var kallt. Men jag var tvungen att öppna sovrumsfönstret. Kunde inte andas, fick ingen syre. Är det så här det är att ha ångest? Jag träffade en onkolog och jag frågade, vad har jag för prognos? Och samtidigt som orden lämnade min mun så tänkte jag att det vill jag inte veta. Doktor Nisse är klok och säger att cancer är kaos och att man kan inte veta. När jag går ut klappar han om mig och säger, nu börjar vi resan. Fast jag är övertygad om att jag lever inte längre än till sommaren. Det är snart jul. Vi måste köpa julklappar till barnen, fast jag har fått en obotlig cancer. Jag har alltid varit så noga med att få upp julgardinerna och adventsljusstakarna innan första advent. Fredag kväll på första adventshelgen ska allt vara klart och fint hemma. Jag måste kämpa och klara det i år också. Det måste vara som vanligt för familjen. Jag gråter, stryker gardiner, hämtar julkrubban i källaren. Allt ska vara som vanligt, men det kommer aldrig någonsin att bli det. Vi måste njuta av tiden. Det kanske är den sista julen tillsammans. Döttrarna köper fina röda julmuggar på indiska åt mig. De hade lagat mat och dukat så fint när vi kommer hem från läkarbesöket. Det är fredag kväll, första advent. Julgardinerna är på plats och adventsljusstakarna är tända. Allt är så fint hemma. Det är som värme och vi trivs med varandra. Vi håller ihop. Och det blir jul, trots allt. Nästa låt tillägnar jag mina 3 döttrar, Emma, Maja och Frida. De har gjort livet så rikt och jag är så glad att jag har fått följa deras livsvägar så här långt. Stevie Wonder sjunger om sin dotter, Isn't She Lovely?
Yeah.
Jag har en fantastisk familj och jag har en fantastisk man, Jerry. Jag hörde en kvinna berätta så fint om sin man och så kallade hon honom för livskamrat. Jag fastnade för ordet livskamrat och stavade på det i flera dagar. Så vackert ord, livskamrat. Jerry har verkligen varit och är fortfarande min livskamrat. Vi träffades så unga och har följt varandra i nöd och lust så länge. Jag kan verkligen säga att han är mannen i mitt liv. Vi är från Skorped båda två och jag visste redan när jag var liten vem han var. Jag är från Södra Morse. Det är på sidan om den stora vägen och där var pulsen inte så hög. Jerry är från City, från station och bodde i hyreshus. Han var sportig och framåt. Hans föräldrar hade en ICA-affär på station som vi kallar centrum av Skorped för. Varför det kallas så beror på att det finns en järnvägsstation där och runt omkring det blev ett samhälle uppbyggt. Vi har varit ett par sedan jag gick första året på gymnasiet och imorgon har vi varit gifta i 30 år. Jerry är en fantastisk människa och livskamrat. Han är klok och han är en klippa. Hans betydelse går inte att med ord förklara eller beskriva. Han har varit med mig i alla djupa dalar och i all min sorg och smärta. Han lyssnar och ger kloka svar. Han förstår min sorg och förringar den aldrig. Vi pratar ofta om döden. Det är inget som inte får nämnas. Men han är stark. Samtalet tar aldrig slut mellan oss.
Thank you.
Det vi hörde var You're the Inspiration med Chicago. Jag är född och uppvuxen i Skorped, en by 5 mil väster om Örnsköldsvik. Jag brukar säga att jag växte upp i Bullerbyn, för det är så jag känner det. Skorped är inte särskilt stort, men det är rikt på fantastiska människor och vi har så mycket. Som jag sa tidigare så är jag född i Södra Morsjö. Där växte jag upp med mamma, pappa och en yngre syster. Det är ett litet ställe dit vägskylten som pekar är gul med rött omkring, enskild väg. Det var 5 kilometer till samhällets station. När jag var liten så cyklade vi dit för där fanns det asfalt. Det var liksom målet, cykla 5 kilometer för att sedan få cykla runt på den tysta asfalten. När jag fyllde 5 år fick jag en röd cykel. Jag minns den födelsedagen som något väldigt stort. Jag fyller år den 18 juni och den här födelsedagen var det väldigt fint väder. Min mormor och morfar var där och moster Doris. Gunilla, som var 4 år äldre och som var min enda kompis som bodde någorlunda nära. Sedan var Hasse från Boden där. Jag tror att vi var 3 männingar. Det var något alldeles särskilt med honom. Han var tuff och rökte och var sällan och hälsade på. Han var så där så att jag nästan blev kär i honom, fast jag var bara 5 år. Min morbror Roland och hans fru Rigmor var nog också där. Det var fika ute på gräsmattan och förutom cykeln så fick jag en baddräkt och en uppblåsbar pool. En sån där liten rund med 3 uppblåsbara ringar som kant. Jag var så lycklig för cykeln och jag kämpade hela kvällen för att lära mig cykla och jag lyckades. Minns att jag nästan välte bordet som stod ute i trädgården. Ja, i och för sig inte så svårt att välta, för det var ett campingbord med 4 små stolar med tygsits. Stolarna placerade man inuti bordet när det var hopfällt till en väska. Ett typiskt semestertillbehör på 60-talet. Jag behövde inga stödhjul, utan lyckades lära mig cykla på en kväll. Stora starka karar hjälpte mig och höll i pakethållaren medan jag tränade och tränade. Jag har varit Skorped trogen så när som på 2 år som jag bodde i Stockholm som ung. Min yrkesbana har varit skiftande och jag har hunnit med att jobba med olika saker. I Stockholm jobbade jag på en tidning. Jerry jobbade på Televerket och vi hade nog tänkt att stanna där ett tag. Men längtan hem blev stark. Frimodig som jag var som ung så stegade jag in på CV-förlaget i Bjästa och frågade om de hade något jobb åt mig. Och senare ringde de upp och frågade om jag ville jobba där. Så började mitt och vårt vuxna liv i Skorped. Min pappa har kört buss och jag tyckte alltid att han var så cool. Särskilt på somrarna när bussen stod hemma på vår gård. När han kom hem på kvällarna och skulle parkera den så hoppade vi in och åkte med den sista biten. Jag gillade att köra och jag tänkte att när jag blir stor då ska jag ta busskortet för kul. Och så blev det. Jag tog busskortet för kul, men sedan blev det ett jobb ledigt och jag fick det. Det var roligt och det var också ett bra jobb att ha medan barnen var små. Med bra menar jag att det är ett jobb som inte kräver förberedelser hemma. När man har parkerat bussen så finns det inget mer att göra tills nästa dag när nya turer börjar. Senare läste jag till studie- och yrkesvägledare och började jobba på gymnasiet. Det är också ett fantastiskt jobb. Jag gillar skolan som arbetsplats. Det finns så mycket inom väggarna. Alla möten med elever, föräldrar och annan personal.
Hey!
Det var Ain't No Mountain High Enough med Michael McDonald. Jag gillar livet i Skorped och jag tror att det har varit en bra plats för barnen att växa upp i. Det finns en gemenskap och en sammanhållning. Bor man i glesbygden så är det inte ofta som det prioriteras från högre ort att satsa och göra saker där. Det gör att vi ofta får ta saken i egna händer och fixa. Men det ger också en gemenskap, för det ger en glädje och en sammanhållning att få göra saker tillsammans. Tänk till exempel när vi fick till en mack här. Ideellt jobbande människor träffades och arbetade fram ett alldeles utmärkt koncept. Sedan fick vi köpa andelar. Nu har vi en mack igen och den invigdes med pompa och ståt för några år sedan. Han som klippte bandet vid invigningen var en av Skorpets äldsta invånare som också varit med och satsat. Nu har vi en mack och vi är stolta och glada för det och jag kan titulera mig som mackägare. Det är roligt att gå och handla på Konsum. Vi träffas och hejar på varandra och om det är kö så gör det inget för då pratar vi och kanske tittar vi i den andres kundvagn och kommer på att just det där behöver jag också. Vi har bilverkstad och elektriker och snickare och rörmockare och bank, ett matställe och till och med en guldsmedsaffär. Många är ledare för fotboll och skidor eller är scoutledare som åker på hajker och läger med ungdomarna. Det finns människor som lär ungdomarna att spela och sjunga. Många goda krafter som gör livet här så trivsamt. Vi hade turen att det var många som fick barn ungefär samtidigt som vi. Det var så roligt när vi var hemma och barnlediga. Det var bara att ta vagnen och gå en bit och sedan gå in till någon annan som var barnledig. Jag blir alldeles varm i hjärtat när jag tänker på den här tiden, för det var så roligt. Vi har en badplats mitt i byn som vi kallar Vika. Det var bara att packa matsäck och fara dit med barnen. Man behövde aldrig bestämma med någon annan, för det var alltid någon man träffade på där. Åh, vad många sommardagar vi har tillbringat där. Fått smaka av varandras fika. Mammorna mest sittandes på stranden och barnen i vattnet hela tiden. Ja, det fanns någon pappa där också, men det var nog mest mammor. Underbara dagar med sol och glittrande vatten och glada barnröster. Ni ska få höra Cornelius Vreeswijks låt Turistens klagan. För jag tycker den är så härlig och jag tycker att det lät ungefär så här när vi var och badade.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min damaspråket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värd. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp. Mm.
Vi bor i ett hus från 40-talet. Det har ett stort kök med både vedspis och öppen spis. Vi eldar ofta i öppen spisen varje dag under hela vintern. Det är så fridfullt och trevligt. Där öppen spisen står så står också en blå fåtölj. En öronlappsfåtölj med fotpall. Jag älskar min blå fåtölj. Dels är jag väldigt förtjust i blått, men just den här fåtöljen är fantastisk. Det känns som om att det är nära till himlen där. När man som jag lever så nära döden så har jag funnit att det inre livet är så viktigt. Det krävs ganska mycket att kunna existera och leva trots att det känns som att jag har en tickande bomb inom mig. För mig har tystnaden blivit viktig. Jag börjar mina morgnar ganska tyst. Jag lyssnar sällan på morgonnyheterna. Jag sitter i min blå fåtölj, läser Bibeln och någon andagsbok och så ber jag till Gud. Jag tackar Gud varje morgon att jag lever just den här dagen. Jag får be för min familj, för mina nära och kära och för alla som bor i mitt älskade Skorped. För mig är det en bra start på dagen och då kan jag också känna mig så tacksam för allt som jag har. Jag är så tacksam för min familj och för att jag får ha det så bra. Det är inte roligt att ha kronisk cancer, men samtidigt är jag så tacksam att jag bor i Sverige och att jag kan få all vård som vi har. Jag brukar tänka att om jag bodde i USA, då hade jag nog varit ruinerad vid det här laget. Och hade jag bott i Haiti hade jag varit död för länge sedan. Jag är glad för vår sjukvård. Jag har mött så många trevliga och omtänksamma människor som jobbar inom vården. Och jag har haft förmånen att ha samma läkare i många år. Det ger en sån trygghet. Under mina år som cancermänniska har jag lärt känna flera kvinnor som precis som jag lever med en spridd bröstcancer. Kämpande kvinnor som inte vill något annat än leva och se sina barn växa upp. Ibland kan man höra att man skulle ha större chans att leva längre om man är glad och positiv och ger sig den på att klara av det. Jag vet inte. De kvinnor jag har mött har kämpat, försökt att ta vara på tiden, se det positiva. Ja, de har verkligen kämpat. Jag vet inte om vi kan förlänga livet med våra attityder. Men det är klart att det liv vi fick, vare sig det är långt eller blev för kort, är lättare om vi kan ta vara på det och se allt som är positivt och bra. Tyvärr så har många av dem jag lärt känna fått sluta sina liv allt för tidigt. Och de fick inte se sina barn växa upp. Nästa låt, Blott en dag med Mia Fågel, vill jag tillägna Annika, Lotta, Anita, Anna, Pernilla, Elisabeth, Silvana, Kerstin, Erika, Tanja och Kim som inte längre finns ibland oss.
Vilken tröst var den som kom?
2010 fick jag en väldigt fin utnämning. Kanske en av de finaste man kan få. Telefonen ringde hemma och det var tidningen 7. Jag trodde att det var till Jerry eftersom det oftast är till honom när det handlar om media. Men det var mig de ville prata med och de sa att jag hade blivit nominerad till tävlingen Världens trevligaste Öviksbo. Jag blev så blyg så jag tänkte säga att jag inte ville vara med. Men det är klart att det var väldigt hedersamt att bli nominerad. Sedan gick det en lång tid och jag tänkte inte så mycket mer på det. När det var klart så visade det sig att jag hade fått flest röster. Nu har jag ett fint diplom hemma på min vägg. Tack alla som röstade på mig. Jag heter Karin Gyll och jag har haft en bra sommar så här långt. Allt är så vackert. Sommaren är mer ett tillstånd än en årstid. Jag har fått vara med om att vår äldsta dotter gifte sig på midsommarafton. Jag har varit på Harpsjölägret i Skorped, ett scoutläger som jag har haft glädjen att vara med på i 45 år. Men jag har också fått veta att mina tumörer inte svarar på behandling längre. Och i augusti så sätts ett nytt cellgift in. He brought me this far, and he's gonna take me. Framtiden vet jag väldigt lite om. Det enda jag egentligen vet är att min tro på Gud är det enda som bär mig och så kommer att bära mig ändå hem, som Andrew Crouch strax kommer att sjunga. Tack för att ni har lyssnat. Trevlig sommar och Guds välsignelse.
Somebody said I wouldn't make it, but God brought me this far. take me home.
Du har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nolaskogs.